I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi och psykisk hälsa. Och vi som har podden är ju legitimerade psykologer och jag heter Åsa.
Och jag heter Sandra. Och i vårt 48:e avsnitt, det börjar bli några stycken nu, så har vi bjudit in psykolog Lina Plöjel.
Hej.
Hej, hej. Jag bara, gud, säger jag ditt efternamn rätt? Vi har känt varandra jättelänge.
Ja, det gick jättebra.
Du gjorde det, vad bra. Så välkommen, Lina.
Tack.
Du arbetar ju både med personer individuellt och i parterapi. Och idag är du ju här för att vi ska prata just om parterapi.
Det stämmer.
Ja, det är ju ett jättespännande ämne som jag och Åsa inte har så mycket. Ingen av oss har jobbat med det direkt.
Nej. Men det ska bli väldigt spännande att få lära sig mer om det.
Ja. Så vi kan bara börja med, vad fick dig att vilja jobba med parterapi?
Ja, men om jag backar bandet lite i livet, alltså innan jag blev psykolog, så är jag själv skilsmässobarn på 70-talet. Till två föräldrar som jag tycker ändå hanterade sin skilsmässa på ett bra sätt. Så att jag har egentligen inga minnen av att de någonsin talat illa om varandra. Även om de säkert var skitsura på varandra emellanåt. Och jag har ett fåtal minnen av deras gräl. Så de liksom var kompisar, eller de förblev vänner tills min pappa dog. Ja, det gick ju säkert lite upp och ner, men de förblev liksom kompisar tills pappa dog. Mamma träffade så småningom, eller efter några år, en ny man som hon fortfarande är gift med och som hon var och fortfarande är väldigt lycklig tillsammans med. Även om det liksom har gungat rejält i deras äktenskap. Så jag tror att jag själv, så länge jag kan minnas, liksom har funderat på vad är en god relation. Mammas och pappas relation klarade liksom inte motgångar, men mammas och hennes nya mans relation har uppenbarligen gjort det. Så när jag själv träffade en partner och fick barn, och fick vi liksom inte, i perioder hade vi det jätteroligt, jättebra, men vi fick liksom aldrig riktigt till den där goda relationen. Och så småningom så separerade vi också. Jag hade någon slags drömbild av vad det var för någonting. Och en hel del av vår separation kan ju säkert tillskrivas mig och vad jag befann mig någonstans. Men jag har sen jobbat en hel del med att försöka förstå mig själv och slipa ner liksom kanter och vassheter. Och sen som psykolog så Efter att jag har jobbat några år inom individual- och gruppterapin så vill jag utmana mig själv och ta psykoterapin ett steg längre. Och att börja jobba med par då kändes utmanande men rätt. För jag tror att det är fortfarande den där driften att förstå. Vad är det som får en relation att fungera? Sen är det ju det, alltså all forskning tyder ju på att våra nära relationer är ju otroligt viktiga för vår hälsa. Men att det är också i dem som det ibland kan bli som allra svårigast och snårigast.
Mm.
Och smärtsammast. Kanske just för att de är så nära, brukar jag tänka. Så att misstolkningar och längtan och frustrationer kommer till ytan i de relationerna.
Mm.
Och liksom även så här gammalt inlärt emotionellt bagage. Och det är inte alltid så lätt att hantera det då, tänker jag.
Nej.
Men vi då, tror att de allra flesta har en drift och en längtan efter att få det att fungera.
Har du kommit närmare det här som du beskrev, goda relationer? Har du känt att du har fått någon mer svar på det? Vad är en god relation?
Ja, men det har ju varit, vad ska jag säga, sen jag själv liksom blev vuxen eller började med psykoterapi överhuvudtaget, varit ett vad ska jag säga, utforskningsområde. Vad är det?
Mm.
Men och det är ju fortfarande, tycker jag, finns ju inga klockrena svar. Men jag tycker att jag har kommit några steg närmare.
Ja.
Mm.
Intressant. Vi kanske kommer in på några saker längre fram i programmet. Vad som är så viktiga.
Vad som kanske man kan säga kännetecknar en god relation.
Ja, eller vad som gör att det inte funkar så bra som är vanligt. Det här kanske var motsatsen, kan man ju tänka sig.
Jag blir också lite nyfiken och funderar på... dels tyckte jag det var intressant att få höra hur det så här intresset har funnits med under lång tid. Och det är också intressant, alltså det vet man ju, hur skilsmässor kan se olika ut och på det viset. Men sen tänker jag, har du någon uppfattning liksom i nuläget hur vanligt det är med att man söker parterapi?
Nej, alltså jag har inga sådana uppgifter. Det är inte lätt att hitta sådana uppgifter heller. Vi pratade ju lite om det innan här, att det är ju många tvingas ju, eller vad man ska säga, att välja den privata vägen eftersom det inte erbjuds i psykiatrin eller i primärvården på det sättet. Och då faller ju de bort ur statistiken.
Mm.
Men jag hoppas att det är vanligt och att det kanske blir vanligare.
Och att vi kanske nu när vi med det här avsnittet också bidrar till att, vad ska vi säga, bryta lite tabu att prata om det och att prata om att ja, men alla par har väl mer eller mindre sina utmaningar och att kunna få hjälp att komma vidare på olika sätt i vilken riktning man nu behöver hjälpen.
Mm.
Så är det verkligen. Alla nära relationer tänker jag också. Det behöver inte vara par. Jag tänker, man behöver inte tänka liksom... det är ju lätt att fastna i en stereotyp om vad ett par är. Men det kan ju röra fler personer än en.
Just det. Det är intressant.
Ja.
Innebär det att en parterapi också egentligen skulle kunna vara jag och min mamma, till exempel?
Ja, men det tycker jag. Och det får väl definieras av att det är en relation... där dels att det finns en vilja att förbättra.
Mm.
Att det finns ett engagemang så att säga. Men sen också att det finns så att säga situationer som triggar beteenden som kanske inte är önskvärda. Alltså att det ska ju finnas någon form av regelbunden interaktion också.
Mm.
För annars blir det ju svårt att göra på ett annat sätt. Tänker jag. Men egentligen så borde man ju kunna jag kommer prata mycket mer om det, men IBCT som jag jobbar utifrån jobbar ju väldigt mycket också utifrån vårt förhållningssätt till den andra.
Mm.
Hur förhåller jag mig till den andras knepigheter så att säga?
Just det.
Ja. Och det går ju egentligen att applicera på alla relationer, tänker jag.
Mm. Ja, för det, man tänker ju spontant att par är kärleksrelation.
Precis.
Men det kan ju också vara, man lever, vad säger man, flersamt.
Mm.
Men också andra relationer som inte är kärleksrelationer då.
Ja, så länge det finns liksom en intention och en vilja att vara nära och att det finns ett hyfsat frekvent liksom umgänge också.
Mm. Just det. Mm, men du nämnde ju det här med IBCT. Jag förstår att det är det du är utbildad i och arbetar utifrån. Så det är ju en terapiform. Vad står det för till att börja med?
Ja, som alla såna här förkortningar så är det kanske inte helt enkelt men, att begripa. Men integrative behavioral couple therapy, alltså en integrativ metod för parterapi som står på beteendeteoretisk grund.
Okej. Okay.
Vi kan gå in lite mer på det sen.
Mm. Ligger det liksom under kognitiv beteendeterapi, under det?
Exakt. Ah, okay. Och det integrativa är att man har tagit in ytterligare komponenter som man har sett liksom varit verksamma. Som kanske inte finns i liksom ursprungsversionen av KBT på det sättet.
Okay.
Mm, intressant. Men hur går det till då? Om vi säger att jag och min kille Marcus skulle komma till dig. Hur går det till när vi kommer på första besöket?
Ja, i IBCT så pratar man om att man har upp till 4 kartläggande besök. Och kartläggande är ju till skillnad från behandlande. Att man liksom, man är främst ute efter att information och att liksom göra en slags formulering kring vad det är som är problemet så att säga. Så det första besöket handlar ju om, som på sedvanligt sätt, liksom att få så mycket information som möjligt. Både om liksom hur ni träffades och vad som attraherade er till varandra. Men också vad som är problemen idag. Att man börjar någon slags problemformulering. Så. Och då får ju paret var och en för sig beskriva utifrån sin synvinkel. Men kanske också en gemensam beskrivning. Vad är problemet?
Kan det vara, tänker jag, jag vet inte, jag bara föreställer mig, men kan det finnas några utmaningar som psykolog där att så här att förhålla sig, vad ska man säga, opartiskt i när det är två personer som beskriver varsin sida kanske av det här problemet eller uppfattar det på olika sätt eller ja.
Alltså, så är det ju säkert. Man har ju säkert en massa liksom, dragningar åt olika håll beroende på egen bakgrund och vad man själv tycker är liksom vettigt och sådär. Men jag vet att jag brukar verkligen försöka anstränga mig för att förhålla mig öppen. Och utgångspunkten är att verkligen försöka förstå bägge parter. Och jag tycker att ju mer jag jobbar desto mer intressant blir det att båda har ju sin berättelse och har rätt till den så att säga. Och båda har sina sårade känslor och, eller ilskor eller vad det kan vara för någonting. Och min uppgift är ju att paret ska lämna sessionen och känna sig lyssnade på. Att det verkligen inte har varit så att man har tagit ställning eller fått den ena att känna sig hörd men den andra att känna sig liksom förbisedd. Det vore ett misslyckande.
Mm. Mm. Det låter ju som en utmaning men också något som du beskriver som ja, men del av det intressanta i det hela också.
Att ja, det är intressant. För det är som att lägga ett slags pussel tycker jag.
Mm.
Att försöka förstå. Mm. Vad är de olika delarna i det? Och hur går de ihop? Och när går de inte ihop så att säga?
Mm. Mm.
I den här kartläggande fasen träffas man tillsammans alla samtal. Eller är det också enskilda samtal? Eller hur brukar det se ut?
Ja, alltså det där är ju i liksom det som i protokollet, det som förordas i IBCT är ju att man har först ett gemensamt kartläggande samtal. Sen att man ses individuellt med paret och gärna en fullängd session så att säga. Och sen så ses man igen allihopa och har ett återkopplande samtal. Men det där är ju också inte alltid nödvändigt och eller i vissa fall också en ekonomisk fråga. Mm. Det är ju inte billigt att gå i terapi på det sättet. Jag läste precis en formulering av grundaren av IBCT som sa att men i alla fall om man kan dela kanske på en fullängdssession, att paret får dela på den tiden och prata individuellt. Och, för att det kommer ofta fram viktig information då.
Mm. Mm. Som inte skulle komma då, menar man, om de skulle sitta tillsammans. Att det blir någon typ av hinder i att få fram det. Kommunicera på det sättet om man sitter två.
Ja, det kan du ju göra. Alternativt att det blir en anpassad version.
Ja, just det.
Så också det här att få känna att man kan prata fritt. Men också att det finns tid att prata om var och ens inlärningshistoria. Till exempel relationella inlärningshistoria. Mm. Var kommer man ifrån? Vad har man med för sig för normer eller förväntningar på en partner, eller en parrelation, så att säga, en kärleksrelation?
Okej. Okay. Och sen då säger du när du har det här återkopplande samtalet, är det, tar man någon typ av ställning då kring om man ska fortsätta både utifrån vad du ser och vad de tänker, eller vad är nästa steg?
Ja, precis. Det jag gör då innan det återkopplande samtalet är ju att sitta ner och göra någon slags analys eller formulering. Den är ju ett samarbete naturligtvis med paret. Men att föreslå i alla fall teman till exempel. Vad är det återkommande? För ofta är det ju så att vi återkommer till lite samma teman. Eller frustrationer eller så. Det är ju sällan det är nya saker som dyker upp. Så vilka är temana? Och hur ser den så kallade polariseringsprocessen ut? Alltså att vad är det som driver paret ifrån varandra? Snarare än mot varandra. Och sen liksom det man kallar för mutual trap, eller när man fastnar så att säga, när båda känner sig låsta eller inmålade i ett hörn eller inte lyssnade på och så. Så det är ju en återkoppling att ge, och sen tillsammans med paret, det är ju jätteviktigt att den här formuleringen blir utifrån parets egna, att de känner att det stämmer och att det är så att säga den väg man föreslår framåt är önskvärd.
Just det.
Men sen kan det ju finnas skäl till att inte gå vidare med en parterapi. Att paret har, det visar sig att de liksom har bestämt sig kanske för att separera.
Mm.
Då är det ju snarare en sån process de behöver gå in i. Eller att det finns pågående otrohet till exempel som man inte är villig att vara öppen kring eller berätta om. Då blir det väldigt svårt att gå vidare.
Ja. Så det kan vara något sånt som har framkommit då i en så här individuell del, att den ena vill inte riktigt vara totalt öppen, och då är det ditt beslut att inte gå vidare då, eller hur?
Då är det mitt beslut att inte gå vidare. Helt enkelt för att det på lång sikt skulle vara väldigt svårt att liksom skapa någon förändring.
Ja.
De individuella samtalen är ju, där råder ju liksom så här, viss form av sekretess. Om personen i fråga säger att jag vill inte att vi tar upp det här i det gemensamma, då får man ju respektera det. Men i övrigt så är det ju transparens som ska råda.
Ja.
Och det är ju viktigt.
Ja, och funkar inte det då såklart, så då förstår jag att det känns inte som att det går att arbeta vidare med det.
Nej.
Om det är så att paret har landat liksom i att tagit beslut om skilsmässa, är det vanligt att du ändå är med i den processen för att det ska bli en smidigare eller en så bra skilsmässa som möjligt?
Det kan man ju naturligtvis göra, men då tar det ju en liten annan form, tänker jag, till kanske att vara mer stödjande samtal.
Hur lång brukar en sån här behandling vara? Finns det liksom någon snitt? Eller det kanske är väldigt olika och väldigt individuellt och så?
Det har inte jag kollat upp faktiskt. Men det är ju fyra kartläggande samtal som ju kan ha terapeutisk verkan också naturligtvis. Men det är inte det som är syftet, att vara behandlande. Så, och därefter så går man ju in i den mer behandlande fasen. Och ibland så är det ju så att par hittar nycklarna och behöver inte så många sessioner egentligen. Mm. Eller att man liksom hittar nycklarna, kör på egen hand, återkommer efter ett tag. Ah, nu har vi kört fast igen. Så. Mm. Men ett par, tre sessioner tror jag. I alla fall. Kan vara något slags snitt.
Och när du sa så här fullängd session, vad innebär det?
Ja, det är ju helt enkelt 45-50 minuter som är, det är väl det traditionella. Det finns väl ingen forskning på att det är den optimala tiden, men det är väl en slags traditionell terapisession. Så.
Jag blir nyfiken också, nu kommer jag lite ifrån här just så, men, och där får man ju välja själv. Men har ni själva erfarenhet av parterapi? Jag tänker, jag och Marcus gick ju det för några år sedan, och jag skulle säga att jag tycker att alla våra kompisar, men det kanske har med ålder också att göra, har gått i parterapi. Så jag tyckte ju att det var superbra och hjälpsamt, och det tror jag, om jag nu ska tala för honom här, men jag tror att han också faktiskt, att vi båda tyckte det.
Bra. Ja, jag har erfarenhet av det. Ja, både i mitt tidigare äktenskap och min nuvarande relation.
Nej, jag har ingen erfarenhet av det. Faktiskt. Nej, jag vet inte om det är. Och så mycket yngre är inte jag än vad ni är. Det skulle säkert kunna behövas. Men jag har inte kommit dit riktigt än. Och jag tror inte heller att jag har så många vänner heller faktiskt. Inte vad jag vet om. Det kan ju vara så att man inte pratar om det riktigt med de som jag umgås med. För det är ju inte som att det inte finns relationella problem. För det upplever jag verkligen när man sitter ner med sina vänner. Och de flesta, eller inte, ja, men många har ju ändå haft lite, har ju lite längre relationer nu. Och man kanske har barn och man har köpt hus och sådär. Så det är såklart skav och konflikter har ju uppstått. Men nej, vad jag vet så nej. Jag känner knappt till någon att någon av mina vänner har gått. Så det är något som saknas i min krets.
Ja, det är ju säkert olika, tänker jag. Också var man bor, storstad, landsbygd, jag har ingen aning. Men tillgång till, finns det tillgång till sådana möjligheter?
Ja, jag är från en mindre stad, så kanske därför. Fast mina vänner bor ju mycket i Stockholm och Göteborg och sådär. Så jag tänker, där finns det ju ändå. Intressant. Jag får fråga runt lite. Kanske just att vi har inte pratat om det så mycket, men ja.
Hur brukar det se ut annars? För jag läste en liten sammanfattning, och du hade ju med den boken här, Lina, vad heter, Närmare varandra.
Yes.
Av Anna-Karin Norlander, Maria Burman, Per Carlbring och Gerhard Andersson. Och den utgår väl, om jag förstår rätt, från ett forskningsprojekt som handlade om internetförmedlad parterapi. Jag tror det, men jag säger det med en liten parentes i alla fall. Men och där pratar de om utifrån de långa relationer, och att så här, att de flesta långa relationer kanske mår bra av någon form av så här relationsbesiktning. Det tyckte jag var ett lite fint ord. Jag gillade det uttrycket. Men är det annars vanligt så här att man söker tidigt i en relation? Kan det vara på det sättet att man kanske har träffats? Så, men jag och Sandra pratade om det innan, att jaha, men om man känner att det inte funkar i början, går man vidare? Eller vill man kanske ändå satsa och utforska och se om man kan hitta en väg framåt? Eller det kanske att man kommer från olika... Nu pratar jag lite om så här... Nu är jag inne i kärleksrelationen när jag pratar parterapi här. Man kanske kommer att ha barn med sig från tidigare förhållanden och behöver hitta vägar fram. Vet du, hur brukar det se ut liksom? När är det vanligt att man söker hjälp?
Om vi ska backa bandet till den här Närmare varandra, den här boken, så tänkte jag på en sak jag läste om angående IBCT, att det kan ju vara så i längre relationer att den här polariseringsprocessen som man pratar om har förstärkts. Att i början så är man kanske mer benägen att acceptera och tolerera varandras olikheter. Kanske till och med det som attraherar den till varandra. Och det finns en massa exempel på liksom vilken typ av olikheter eller... Ja, men helt enkelt att man har hittat någon som kompletterar en eller så. Och över tid så kan de här olikheterna snarare bli liksom skav och tillkortakommanden. Och man önskar att den andra vore mer som en själv.
Det kan man ju känna igen. Ja. Vad enkelt det vore om han bara var lite mer som jag.
Ja, exakt.
Så det kanske var det de hade i åtanke när de pratade om den här liksom, vad ska man säga?
Besiktningen.
Besiktningen, exakt.
Ja.
Jag vet inte. Men det är en utgångspunkt i alla fall i BCT. Att liksom att alla par har sina perioder av liksom frustration och skav och svårigheter. Men att det är, frågan är hur man så att säga bemöter dem. Men jag skulle säga min egen, när jag jobbar så tycker jag att det är, alltså småbarnsåren är ju en sån där period. När man lätt kan hamna i att man börjar glida ifrån varandra. Och det finns ju massa skäl till det, tänker jag. Men de intuitiva är väl just att det är krävande med att leva med små barn som tar så mycket uppmärksamhet och att det blir mindre tid för paret kanske. Mm. Så det skulle jag säga i min praktik att det är det vanligaste. Mm. Småbarnsföräldrar. Mm.
Det kan jag förstå. Jag är inne lite i det nu. Jag tänkte på det, när gjorde jag och min partner någonting tillsammans sist?
Ja.
Det minns inte jag.
Nej.
Alltså tillsammans, vi två bara. Alltså, yes. Gör vi ju saker tillsammans som familj liksom så. Men när umgicks vi tillsammans?
På en dejt.
På en dejt eller på samma sätt som vi gjorde innan. Att man liksom bara, ja,
njöt av att man bara har tid för ett samtal om precis. Relationen. Alltså när det är så mycket annat som behöver prioriteras hela tiden.
Precis. Mm. Jag tänkte jättemycket på det. Och sen så pratade jag med min mamma och sa, du får ta våran dotter så att jag och Kristoffer kan umgås lite.
Bra.
Vi behöver det. Så de ska göra det.
Det är bra.
Ta dem en dygn eller två kanske.
Mm. Jättebra. Och det kan ju vara svårt att planera och det känns konstigt att lämna ifrån sig barnen. Och för somliga är det ju så att man har inte det nätverket alls. Nej. Då blir det ju...
Det blir jättesvårt. Ja. Mm.
Lina, du nämnde ju att IBCT skilde sig lite åt från en mer traditionell KBT. På vilket sätt gör det det?
IBCT mynnar ju ur traditionell eller TBCT som det är samma grundare så att säga för par. Och den här TBCT då, den blev liksom... Och gradvis mer och mer populär under 70-80-talen och är väldigt välbeforskad. Den anses vara effektiv. Men grundarna insåg så småningom att, eller tyckte att metoden liksom innehöll brister. Och började ifrågasätta hur effektiv den egentligen var.
Så TCBT, det var egentligen bara att det var...
Ja, där är ju grunden... liksom grunden i KBT är ju beteendeförändringar.
Ja.
Att förändra sin kontext genom att göra på ett annat sätt. Mm. Och det låg också till grund för TBCT. Alltså att ett par hade konflikter kring ett i ett område eller en situation och att det var så att säga agenten, den som stod för problemet, skulle jobba på att förändra det. Och lite så rule governed, eller så här lite gör så här.
Mm.
Och för att sen liksom mäta långtidseffekterna av det.
Mm.
Och där såg man att det här funkade ju otroligt bra. Men framförallt för par som från början var ganska välfungerande. De par där det fanns liksom kanske samsjuklighet i psykisk sjukdom eller som ju är en riskfaktor för liksom relationella svårigheter eller som hade par som hade svårare att kompromissa eller samarbeta eller par som inte hade en relation som var baserad på liksom en rigid och lite traditionell könsrollsfördelning. De fick sämre effekt av TBCT. Så såg man att par som liksom kämpade med mer basala eller så här oförenliga skillnader och oförsonlighet. De var mindre villiga att jobba med den här traditionella beteendeförändringsstrategin. Trots att man liksom var villig att förbättra sin relation så var det svårare. Och så började man fundera då på vad som kunde vara hindret för de här paren. Och det verkar som att det stora fokus den här terapin la på förändring verkade inte liksom lira med de här parens egentliga behov. Att det kunde till och med vara så att, de insatserna eller interventionerna med fokus på förändring istället ökade svårigheterna, eller vad ska man säga, förstärkte dem eller vidmakthöll dem. Och att det man snarare kanske behövde jobba med var acceptans. Att det var det som var liksom the missing link. Ja. Och då kommer vi till acceptans. Ja. Det begreppet. Mm. Och vad är det? Och vad är det inte? Ja, det där kan ju, vet ju jag att ni kan en del om också. Men det, att det inte är ju liksom att motvilligt resignera eller ge upp inför saker som man inte tycker fungerar. Eller att man liksom ska, anpassar sig till någonting som inte är bra för en. Det är ju inte acceptans. Utan acceptansen ska liksom, vad ska man säga, ge ett hoppfullt alternativ till förändringar som man inte klarar att göra. Så, och i förlängningen med lite träning, ett sätt att använda sig av sina problem kanske, eller sina olikheter, att snarare komma närmare varandra och öka känslan av kanske en mer sårbar närhet till den andra än de försvar man går in i. Så dels så i BCT så utgår man ju från att i alla relationer, även de lyckligaste, så kommer över tid perioder när man drar åt olika håll eller har svårt att komma överens. Och att man anser att det är liksom i högsta grad normalt och ofrånkomligt. Att man, men man menar att problemen inte är orsakade av olikheter eller oenigheter eller konflikter, utan snarare orsakade av hur vi förhåller oss till dem. Och hur vi svarar an på de här oförenligheterna.
Så, ja, verkligen. Nu får man börja tänka massa om sina egna relationella problem.
Ja. Så det finns särskilt tre destruktiva förhållningsmönster hos par som rapporterar mer missnöjdhet i relationen. Och det är om det finns mycket negativa kommentarer eller hårda ord eller hot eller psykologisk kontroll. Mm. Det är en sån. Eller om partnerna i en relation liksom förtalar varandra på ett illvilligt sätt. Eller den här polariseringen, att man har börjat glida ifrån varandra snarare än mot varandra. Ja, och vi pratade ju tidigare, eller vi pratade nyss om det här att man kanske i början av en relation har lättare att tolerera olikheter. Eller kanske till och med det som är attraktivt hos den andra. Och man är också mer villig att kompromissa. Men över tid så kan den här villigheten liksom börja erodera. Och särskilt, jag tänker om vi återgår till det här med småbarnsåren. Mm. Att när man liksom är sjukt trött och tiden är knapp. Och man hela tiden måste kanske prioritera det här lilla barnet framför egna känslor eller behov. Så är det ju lätt hänt.
Jag tänker också att det kan vara så perioder av... Vi pratade om lite om det innan också, att... Så här att ja, men i början så, ja, men som du säger, man tar kanske inte lika allvarligt på vissa saker, eller till och med är lite tilldragande att man tänker olika om vissa saker, men ju längre tiden går så kanske man också märker att, ja, men åsidosätt gör det här som jag tycker är viktigt eller sådär, så blir det ett skav och man blir nästan lite så här bitter över de här skillnaderna. Att precis som du säger, varför det skulle vara skönt om min partner var lite mer som mig i de här sakerna.
Yeah.
Att, och det känns också som att det är en tidsaspekt i det. Att det är liksom, ja, men man har lätt att sätta passionen eller liksom kärleken före, men till slut så kommer det där lite i fatten.
Yeah.
Och då blir det ju så här, det här med att hur man förhåller sig till det.
Yes.
För det kommer ju kanske, det går inte att ändra, tänker jag. Framförallt inte om det har gått så långt. Utan då är det snarare så här, hur ska man förhålla sig till de här olikheterna?
Ja.
Och hantera det tillsammans. Och gör man inte det så tänker jag att den här bitterheten kommer väl äta upp en.
Nej, men precis. Så att den här attraktionskraften som kanske skillnaderna eller olikheterna gav från början kanske minskar, så börjar man istället önska att den andra vore på ett enklare och kanske mindre frustrerande sätt.
Ja, de där orden, de var verkligen enklare och mindre frustrerande. Ja.
Man kanske liksom börjar lägga energi på att den andra ska förändras på olika sätt. Och inte sällan så gör vi ju det liksom genom att vara kritiska, eller att höja rösten, eller att dra sig undan, eller att påstå saker om den andra. Och eskalerar det här under tid, så, och den andra svarar liksom på samma sätt, så kanske det också, alltså det här förstärks ju, och från att vara ett höjt tonläge då och då blir till liksom, man går rakt in i skrik, eller att man börjar säga saker som man sen snabbt ångrar eller så.
Mm.
Så att den här polariseringsprocessen vi pratar om har ju egentligen sin start i att inte är att man är olika, utan att man nu vill ta bort olikheterna.
Mm.
Och så har man sett att liksom lyckliga par, till skillnad från olyckliga par, de är mer benägna faktiskt att bemöta sina olikheter med större acceptans och tolerans. Och de är liksom inte lika, tenderar inte i samma grad att dras in i hot eller upptrappningar i konflikter, eller att man uttrycka missnöje eller kritik eller så.
Mm.
Finns det några olikheter som inte går att förhålla, alltså som inte går att hantera? Är det något som du märker att det här är det faktiskt svårt? Oavsett hur mycket man liksom jobbar med acceptans och förhållningssätt, så är det...
Precis, för att det där med acceptans kan ju vara lite ett provocerande uttalande faktiskt.
Mm.
Och det finns ju självklart situationer som inte ska accepteras.
Mm.
Det måste vi utgå ifrån.
Mm.
Alla former av våld till exempel.
Ja.
Alla former av våld eller tvinganden är ju inte acceptabla.
Nej, där ska man inte jobba med. Säga, bara jag förhåller mig på ett annat sätt så blir det här bättre.
Nej, absolut inte. Då behöver man ju hitta andra sätt att lämna relationen. Eller att liksom, att där, så att i BCT så är ju förändringsarbetet är ju inte så att säga skrotat, utan det är ju viktigt också.
Mm.
Och den funktionella, eller man gör så här dubbla funktionella analyser. Den funktionella analysen har ju som syfte att ta reda på funktionen av ett beteende i en viss kontext. Eller varför gör vi som vi gör i vissa kontext. Mm. Och att förstå det.
Mm.
Men i den dubbla funktionella analysen så kan man ju liksom se att den enes beteenden kan bli den andres trigger.
Mm.
Eller det som sätter igång. Så den är ju naturligtvis jätteviktig också. Och en fråga som man tidigt ställer individuellt till paret är, vad kan jag eller vad kan du bidra med för att göra relationen bättre?
Jätteviktig fråga.
Verkligen.
Och som jag tror många kan ju säkert ha säkert några svar på det faktiskt. Men man kanske också kan se vissa saker som man gör som kanske inte alltid är så hjälpsamt.
Precis.
Men ändå lite insikt.
Ja. Så utgångspunkten är ju att beteenden spelar roll naturligtvis i alla relationer.
Så man jobbar både med då acceptansen, men sen också den andra delen, alltså förändringen.
Exakt, precis. Och att de är lika viktig. Alltså förändringen är ju sådär, vad gör jag, mina beteenden? Och acceptansen är, hur kan jag tolerera eller acceptera den andres olikhet? Ja, och de är lika viktiga, skulle jag säga.
Vi har ju fått in en del frågor från våra lyssnare på temat, som du också nämnde, med otrohet. Och hur gör man liksom i en parterapi för att jobba med det om ena parten har varit otrogen? Och, hur förhåller man sig till det?
Ja, en otrohet kan man ju förhålla sig till på en massa olika sätt, tänker jag. Men den är ju ofta ett svek. Och kanske orsaken av att man en längre tid att man liksom har underlåtit sig eller inte berättat för sin partner hur man egentligen mår. Att ja, ens kommunikationssvårigheter kanske har gjort att bidragit till en känsla av isolering i relationen och sen så sker det, så att säga. Men det kan ju också vara en tillfällig så att säga, olyckshändelse eller något man inte hade tänkt sig och så. Så det kan ju se ut på olika sätt. Men och om man går liksom åt olika håll efter en otrohet eller inte, det är ju liksom upp till parterna i relationen att besluta själva. Man måste ju inte göra det självklart, även om många kanske inte klarar att återvända in i relationen efter att det har hänt. Att det blir ju som brist på tillit, tänker jag, som är ju ofta en konsekvens av en otrohet. Men sen finns det ju också, tänker jag, en massa normer som säger att en otrohet är absolut förbjudet och inte bör tolereras och... Ja, det är svårt, tänker jag, att förhålla sig till.
Mm. Men om man bara tänker, om det har då skett ett liksom brott i tilliten, finns det någonting, hur jobbar man med i så fall för att återuppbygga det, om det är någonting som, om paret vill gå vidare och man känner att man har viljan att jobba med att hitta tillbaka till den här tilliten?
Jag tror att det kan finnas några sådana saker, och tid är ju en viktig faktor. Att man får tid, alltså om man nu är den partner som känner sig sviken. Att man får känna, att man liksom får en slags bekräftelse på att man är vald av sin partner. Om man nu har valt att gå vidare tillsammans. Att otroheten har upphört och inte kommer att ske igen, så att säga. Och den som då varit otrogen gör nog klokt i att inte rättfärdiga sina handlingar genom förklaringar, till exempel. Eller att skylla på sin partner.
Är det vanligt? Att man gör det?
Ja, men kanske förklaringar som att jag var full, jag visste inte vad jag gjorde eller så. Men de gånger jag har jobbat med det så, och liksom personerna har valt att gå vidare, så är den som har varit otrogen ofta ganska försiktig med att rättfärdiga sig. Men det händer ju säkert. Så jag tror att den som har blivit bedragen måste ju också liksom... utöver tid så måste man ju också få ställa alla de där frågorna som kommer upp. Att man behöver kanske skapa någon slags begriplighet kring det som har hänt. Och hur många frågor man behöver ställa eller hur lång tid det tar, det tror jag är olika för olika par. Ibland kan ju en otrohet liksom funka som en väckarklocka i en relation. Att man liksom inser att man faktiskt har försummat varandra över tid. Och att man önskar göra på ett annat sätt. Men med största sannolikhet så är det ju liksom fortfarande ett svek. Och att man kan, den svikna personen eller den bedragna personen kan ju liksom känna och tänka lite parallellt här. Det tycker jag att jag har märkt. Att man kan både se det som en signal. Wow, vi har ju verkligen inte haft det bra under lång tid. Jag kan på sätt och vis förstå. Samtidigt som att en känsla av att en slags fundament eller en bas i livet har ryckts undan. Och man plötsligt står ganska ostadigt. Mm. Och kanske börjar tvivla på det mesta. Att det ger lite ringar på vattnet. Att en känsla av trygghet har försvunnit. Ja, så den behöver ju tid för att återfinnas. Liksom tid och en slags bekräftelse på att men det här, det kommer inte att upprepas. Det kommer att så... och att den andra finns där och liksom svarar an utgör den där trygga basen som man ju för en stund sedan inte var. Så det är ju kluvet, tänker jag.
Ja, det måste vara jättesvårt att jobba med och Ja. Mm. Jag förstår att det kan ta väldigt olika lång tid att på något sätt återbygga någon typ av tillit. Men skulle du säga att det måste finnas en total tillit för att en relation ska kunna fortsätta?
Alltså, jag tror ju att vi ofta tror att vi är helt trygga.
Ja.
Ja. Och det är vi ju inte, eftersom livet är ovisst och osäkert. Mm. Vi vet ju inte vad som ska hända. Men vi föreställer oss ju det. Alltså nu tänker jag gemene man. Sådär, att vi liksom, för att stå ut med livets allmänna ovisshet så intalar vi oss att vi är trygga. Och att en otrohet kan ju på något sätt väcka en ur den... jag vill inte säga villfarelse, men den trygga, sköna liksom. Ja,
ja.
Så om man ska tala ur filosofisk aspekt, så tror jag att vi kan aldrig vara 100% trygga.
Nej.
Men att en otrohet på något sätt accentuerar eller förstärker den. Den mer akuta känslan av otrygghet måste ju få lägga sig. Annars blir det ju svårt, tänker jag.
Mm.
Ja. Och sen det här resterande, liksom, ja, livet är jäkligt ovisst och saker kan hända. Den behöver vi träna oss att leva med.
Mm.
Mm.
Ja, jag själv kan ju tänka att det skulle vara svårt att tro på att om personen säger det jag lovar, det kommer aldrig hända igen.
Mm.
Just med också så här att vad som helst kan hända.
Mm. Ja.
Det kanske är lika bra. Det kanske är jag som är otrogen.
Ja.
Om 4 år efter massa saker som har... Vad nu som har hänt. Så att samma sak som jag ibland kan tänka. När man gifter sig. Ja, men man lovar att leva med varandra. Liksom, tills döden skiljer sig. Till döden skiljer en av att det är så här... kan vi lova det? Mm. Det kan hända så mycket på vägen. Ja.
Ja.
Men jag förstår, det här är alltså man måste komma tillbaka till någon typ av tillit igen i alla fall. Det kanske inte kommer vara samma trygghetskänsla som innan, men det kommer vara någon typ av grund att stå på, annars kan det vara svårt.
Mm. Och där är väl liksom förhållningssättet, tänker jag. Att ord spelar kanske mindre roll i det här sammanhanget och handlingar mer.
Mm.
Att fortsätta att jobba på att inte fastna i en kritisk ton eller att vara nedlåtande mot varandra, eller att ta på varandra. Fysisk närhet kan ju vara viktig om man nu vill det.
Mm.
Att man värnar om det man har haft, att man pratar om fina minnen eller saker man har gjort, och att relationen har varit lång och att den mestadels har varit bra kanske, varför man blev attraherade av varandra från början. Eller, alltså att jobba på den här vi-känslan.
Mm. När vi nu då pratar om otrohet, hur definierar man otroheten? Var går gränsen? Alltså jag föreställer mig att det kan såklart se ut på olika sätt. Men vad säger du?
Ja, alltså det där är ju en väldigt, väldigt bra fråga, tycker jag. Jag tänker att i den bästa av världar så är det någonting som så att säga definieras inom ramen för relationen. Vad tycker du är otrohet? Vad tycker jag är otrohet? För det kan ju skilja sig åt ganska mycket, tänker jag. Och det kan ju också finnas kulturella skillnader i det där. Normer eller vad man har vuxit upp med eller hört sina föräldrar säga eller stå ut med eller vad, ja, så. Kan man förlåta en otrohet, tänker jag, att man kanske, då gör man det, så kanske man har haft en rollmodell som har lyckats göra det. Någon i ens närhet eller en förälder eller så, att man har sett att det går bra att göra det. Men så att definitionen av en otrohet är ju liksom personlig eller individuell, eller vad säger du? Eller ni?
Ja, verkligen. Jag tänker det här som du säger att det är ett svek, alltså det är ju liksom hur mycket man upplever det som ett svek, som ett brott.
Precis.
Mot någon typ av överenskommelse i relationen. Mm. Men sen tänker jag på, som du säger, den bästa av alla världar, att man har pratat om det. Det undrar jag om det är så vanligt att man har det.
Nej, men jag tror att man utgår väldigt mycket från sin egen definition av vad en otrohet är. Och också sätter, då blir ju det liksom känslomässigt kopplat också, eller vad ska man säga, triggat. Att om min definition går vid att flirta med en kollega, ja, då kommer jag ju förmodligen att känna mig sviken om min partner gör det. Men om jag sätter definitionen någon annanstans, alltså om det är vid sex eller att man har inlett en relation, ja, då kommer ju känslan av svek komma där.
Så
att det, jag tror att det, det är nog inte så dumt att liksom i alla fall veta vad ens partner, hur ens partner definierar otrohet.
Men jag tänker, kan det vara finnas en rädsla i relationer att ändå prata om det? För att man tänker så här, men om jag säger nu till dig att men här går min gräns, så här tänker jag, att du tänker, aha, okej. Då är det fritt fram här.
Ja. Jag tänker också att jag kanske inte riktigt vet.
Nej.
Förrän det uppstår.
Nej.
Att det är så här, jag kan ju tänka att så här tror jag att jag skulle tycka. Men skulle det sen uppdagas att så här, ja, men nu har smsat med någon, då kanske jag upplever större svek än vad jag trodde att jag skulle göra.
Så kan det ju verkligen vara också. Ja. Verkligen, att man har en tanke om,
ja,
eller upplever sig själv som väldigt tolerant. Och sen, ja, när det kommer till kritan så, nej.
Så var man inte alls så tolerant.
Nej, men
det var väldigt känsligt eller sårbart.
Man är jättetolerant, mer tolerant än vad man tror.
Ja.
Så kanske också kan vara.
Ja.
Ja, nej, men det kanske, som sagt, ja, men det måste också finnas, tänker också där, kanske finns en rädsla att definiera det också. Att det skapar på något sätt, då öppnar man upp för att säga, men det här är okej, det kan du göra.
Sen tycker jag, alltså i alla fall i vår kontext här i Sverige, så tycker jag att det finns ju också, man får ju lite vara på sin egen vakt vad det gäller svartsjuka, och så att det här att kanske fälla kommentarer om vad den andra har på sig, eller att man insinuerar att den andra kanske är otrogen eller flörtig för att den beter sig på ett visst sätt. Alltså det där är ju också, det är en definitionsfråga. Vad går det över i att man faktiskt vill kontrollera den andra personen?
För det måste ju, tänker jag, att vara ett vanligt problem. Man har någon typ av konflikt i en relation.
Ja, och jag tänker att det finns väl ingen relation som är konfliktfri.
Nej.
Heller. Men om man kollar lite på vanliga risksituationer för konflikter, så är det ju just sådär som jag pratat om en hel del. Benägenheten att kanske vara kritisk. Mm. Att man ställer orättvisa krav eller att man har förväntningar på sin partner eller på samlivet som partnern kanske inte har förmåga att leva upp till. Mm. Eller, och att irritation och frustration byggs upp över tid. Eller att man känner sig avvisad är också en sån risksituation. Men konflikter startar ju ofta med att den ena gör någonting som triggar den andra och som sätter igång en reaktion hos den personen. Och varje gång en sån här trigger eller konfliktsituation upprepas, så riskerar vi ju att bli mer och mer känsliga för varandras reaktioner. Och snart kanske det behövs ganska lite för att den konflikten ska liksom vara i full blom eller om man säger full fart. Och på det sättet så kan ju såna här till synes liksom mindre saker som kläder som slängs på golvet eller skor spridda i hallen eller så, skapa ganska stor dramatik på sikt.
Det kan det.
Ja.
Ja.
För att där och då i stridens hetta så tenderar vi ju att vara ganska övertygade om att det är vi själva som har rätt och den andra som har fel. Och att det bästa vore om partnern gjorde på ett annat sätt. Och det som händer då i oss är ju att att vårt stresssystem dras igång. Alltså det här liksom strida eller fly, fight and flight liksom responsen. Att vi får liksom ökad puls, att vi andas snabbare och att fokus liksom blir, om vi ska prata om tidsmänniskan, så där, att antingen strida eller att liksom försvinna från situationen. Så att i den stunden så är ju hjärnan ofta mer inställd liksom på det än att tänka förnuftigt. Och så kanske vi tappar förmågan att i den stunden liksom mer sakligt lösa problemet. Så det är väl lite det som, tänker jag, definierar en konflikt.
Ja, och som du säger, det är svårt att undkomma någon typ av konflikt i sin relation.
Det kanske inte heller är sunt att ha en relation helt utan konflikt. Eller? Alltså, jag tänker att man kanske kan ha en konflikt, men om man kan lösa konflikten, att det blir en, kan man säga, en sund konflikt då?
Precis, så att så att man kanske minskar på den här upptrappningen, eller att man sen när känslorna eller stressresponsen har lagt sig kan återkoppla eller återkomma till den andra och prata om det som hände, eller liksom också ta in sin del. Att man, när man kommer ifrån det här att jag har rätt och du har fel och det vore bäst om du gjorde på mitt sätt. Det brukar ju, kan ju lägga sig sen efter en stund, att man då har hur stor förmåga eller grad av villighet har man att återkomma till liksom kontakt igen. För jag tänker, en konflikt är ju separerande, eller det liksom, det är svårt att känna att man står den andra nära, och det är ju liksom, ligger i sakens natur, särskilt när om vi blir väldigt stressade eller arga. Men frågan är, hur förhåller vi oss till det i efterhand?
Ja, för det med att lösa en konflikt, då blir det ju återigen så här, men om en konflikt handlar om, som du säger, att så här, kasta kläder på golvet eller så där, det är såklart att det är enkelt om man bara, den ena bara kan sluta göra det, och att man har ett gemensamt sätt att ta hand om sina kläder. Men det kan ju också vara att, men man är så vitt skilda i vad man upplever som stökigt, man tänker inte på det, så att lösa där blir ju kanske just, det kanske inte blir att den ena ska ändra på sig.
Nej. Utan acceptansen. Ja. Också för att man är olika där då.
Precis. Och det är ju också ett av de här vanliga temana. Liksom att den andra kanske är mer spontan och liksom mindre nogräknad vad det gäller kläder på golvet. Och för den andra är det superviktigt. Och hur ska man mötas i det?
Ja. Känner mig träffad.
Jag med.
Fast vi är på olika sidor av det. Det här pratar vi ofta om. Jag är ju den som stökar ner. Och har otroligt svårt att ändra mig.
Det är ju det. Det kan ju vara väldigt svårt.
Och ändå så går det inte. Och det är också frustrerande. För där kan jag tänka, nu blir det ju personligt där. Men där kan jag verkligen tänka att jag håller med. Jag tycker också att det skulle vara en bättre lösning. Om det var mer städat. Det är inte så att jag gillar kaos och stökigt. Men det blir det. Och det tycker jag också kan vara väldigt... Det är jobbigt, för då vill jag ju. Jag vill väldigt gärna göra på ett annat sätt. Men det går inte riktigt. Fast jag försöker. Och det tycker jag... Då är det inte som att jag står och säger, nej men du har fel och jag har rätt. Nej. Utan vi hamnar inte i det.
Nej.
Utan jag hamnar i, ja du har rätt. Men jag kan inte ändra mig. Eller jag försöker, men det går inte så bra som jag hade önskat.
Ja. Och där tänker jag att på lång sikt, och nu har ju ni varit tillsammans i evigheter. Så att jag, men att där är ju acceptansen ett alternativ. Ja. Om förändring inte är möjligt. Så att säga.
Den har jag fått jobba med. Alltså, för jag är ju på andra sidan. Ja. Jag är ju den som då plockar istället. Och plockar de där strumporna och grejerna. Eller stör mig på det. Men jag tycker att jag har blivit hjälpt av en acceptans och förståelse.
Ja.
Och jag tror inte då, från Markus sida, ibland kanske. Men ganska ofta är det kanske också omedvetet. Det är bara, det hamnade saker här och där och skåpluckor är öppna och det liksom det ena. Och då, om jag då ska gå in i liksom kamp om det hela tiden, det tar mycket energi från mig och det påverkar ju honom. Så att, ja... Då har jag något accepterande förhållningssätt. För mig, då gör jag det ibland. Utan att det känns inte som att jag så här gett upp. Utan att, ja, men då möts vi på andra sätt. Men det blir ändå mer hjälpsamt i relationen. Än att det ska bli ständigt tjafs kring det. Om han nu håller med mig i det. Låter jag bara känna så här. Jag jobbar så bra med det här.
Är ju, ja, men väldigt intressant, men också, ja, men lite validerande att höra att så här, men det är inte alltid en ska ändra sig, utan det behöver arbetas på annat sätt också.
Nej, det vore ju väldigt tråkigt, tänker jag, om vi liksom blev vår partner. just också för att vi har ju alla förmågan att titta tillbaka till, vad ska man säga, en attraktion i att vi är olika. Nu menar inte jag att du ska vara attraherad av att du måste plocka stöket. Nej, men alltså att det vore ju förfärligt tråkigt om vi inte liksom kunde uppskatta varandras olikheter.
Jag tycker också det är intressant i det här hur man uppskattar de attraktioner och sådär. Att när man umgås med andra, man kanske är på middag eller möts upp på jobbet. Alltså se sin partner i en annan roll än i det här när man alltid ses hemma i den rollen. Att det händer ju också någonting när man är i andra miljöer på det sättet och i olika roller.
En fråga som ni ställde innan, det var ju det här om det finns fördomar kring parterapi. Och jag hoppas ju att de ska minska. Jag hoppas att genom ett sånt här program att de minskar ännu mer. Men jag vet inte, jag kommer inte i kontakt så mycket kanske. Det finns ju naturligtvis oro och vad kan hända och det känns läskigt. Och ska vi bråka inför någon annan och så, att det kanske är en privat sak och sådär. Men en fördom som jag tycker jag har hört, men mindre och mindre, det är ju att liksom går man i parterapi, då betyder det att relationen är i en slutfas. Och så behöver det ju verkligen inte vara. Tvärtom.
Men det är, jag tänker att det är ett tydligt tecken på att man är villig att kämpa. Eller villig att liksom försöka. Men ja, det kanske är jag förstår den fördomen också. Att det är kanske som man tänker.
Verkligen, så var det nog tror jag när vi skulle börja gå. Det blir svårt att säga här utan att hänga ut någon vem det som var kanske lite skeptisk. Men sen blev det väldigt, väldigt bra. Och som sagt, både jag och Marcus har ju rekommenderat till andra och pratat om det. Och, så jag, om man funderar på det så kan jag varmt rekommendera. Att man kan ju gå på så här kartläggande samtal för att undersöka om det är någonting som man vill.
En sak som är viktig som jag vill tillägga så här i slutet, det är ju att man känner att man klickar med terapeuten och att man känner den här ömsesidiga, att båda känner sig förstådda och lyssnade på. Infinner det sig inte så ska man ju inte liksom kämpa sig kvar i en parterapi, tänker jag, utan då får man, ja, det är ju kanske en process, men byta helt enkelt.
Ja, det är ju jätteviktigt. Men om man är intresserad av parterapi, för vad jag vet så finns det ju till exempel via kommunen, familjerådgivningen, jag tror kyrkan har. Om man skulle vilja gå i parterapi hos dig, hur gör man då?
Ja, då får man gärna kontakta mig. Jag jobbar ju i Stockholm men också online. Jag har faktiskt parterapi online också. Playelpsykologi.se heter den. Så det är mitt efternamn plus psykologi.
Så där kan man hitta lite kontaktuppgifter och så, eller?
Precis.
Vi kan ju faktiskt också sen när vi släpper avsnittet lägga upp det på vår Instagram, om du vill.
Ja, gärna.
Tusen, tusen tack Lina för att du ville komma och gästa oss. Så intressant och lärorikt.
Tusen tack för att jag fick komma.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.